Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och ta reda på hur man ska leva för att må bra helt enkelt. Och hur kan man prestera och må bra? Hoppas att det är bra med er. Jag jobbar min sista dag idag och det är så skönt. Alltså sommarlov. Men jag åker iväg till ett landställe som vi hyr imorgon och jag har haft kunder och jag spelar in den här podden och jag ska packa och det bara är saker överallt. Ja, ni vet hur det är att vara förälder helt enkelt. Det är ju helt otroligt mycket man ska göra tycker jag. Sen förra veckan så har jag hunnit åka till Borås en sväng, och inte Borås utan Hyssna i närheten som är verkligen landet, och det var så härligt att vara på landet och jag känner att det bara skriker i mig att jag skulle verkligen vilja bo någonstans på landet eller kanske på en alptopp typ, där man utnyttjar miljön, utnyttjar naturen mer än vad man gör i ett bostadsområde som jag bor i idag. Ja, jag var bada på Ingarö. Då kände jag samma sak. Här ska jag bo. Så det är bara, jag tror, jag vill bara till naturen. Ni kanske känner igen er. Det har ju varit så otroligt fint väder så att det är inte så konstigt att man känner så. Jag kan ju ändra mig kanske i oktober när det är hemskt och regnigt. Antagligen så är det ju så. Men nu känner jag så här och ska börja googla på Hemnet och se vad jag kan göra. jag la ut ett inlägg om och frågade vad jag ska ha mer av i podden. Och om det är så att du vet det som lyssnar nu, vad du vill höra mer om eller vem du vill höra eller om jag ska längre försnack, många efterfrågar det. Det här försnacket kommer inte bli så långt, för det hinner jag inte. Men det kommer komma längre försnack. Men om det är så kan ni gå in på Instagram, Caroline Norbeli Coaching, och skicka ett meddelande. Eller caroline@prestationspodden.se. När jag var där nere hos min svåger då ute på landet, så bara hade jag lite tid att lyssna på sommarprat, och då lyssnade jag på Nattico, och ni har säkert lyssnat, eller om du inte har det, lov mig, gå in och lyssna. Han är ju helt otrolig, han är min drömgäst. Tyvärr så är han sjuk i ALS, och han pratar jättemycket om döden på ett sätt som vi aldrig gör. Och det är inte bara det jag tycker om hos honom, utan han är en av de få människor som kan prata och vara så här publika fast inte vilja framhäva sig själv, utan det är hans klokskap. Så lyssna nu på det här avsnittet, men sen efter det, då kan ni lyssna på hans sommarprat. Ja, jag har just haft ett par kunder här nu på förmiddagen och de har, ja, imponerande nog kommer de till mig nu inför sommaren och vill planera hur kommer hösten. Den måste bli bättre än nu och de reflekterar över hur sommaren ska vara och så. Så härligt. För om man inte reflekterar över hur hösten ska vara eller hur sommaren ska vara, så kommer den bara bli och då kanske den inte blir som man har tänkt sig. Och så, ja, jag tycker att det är verkligen någonting att ha med sig. För att jag menar, det är ofta att man bara lever på sommaren eller på ledigheten för andras skull. Men se till nu att ha, gör det du gillar att göra. Det är inte egoistiskt utan det är snarare tvärtom. För det fyller dig. Om du älskar att åka båt till exempel, se till att du får det. Eller, ja, ni kanske förstår vad jag menar. Är det så att du känner för att bli coachad i höst så har jag några platser kvar. Och jag coachar ju från Danderydsgatan eller FaceTime eller Teams eller vad man nu kan tänka sig. Och kunder kommer ofta till mig för att skapa någon form av förändring. Alltså förändring från vad som är idag på jobbet. Alltså kanske ha det bättre på det jobbet de är. Eller ny karriär. Eller mindre stress. Eller ja, det kan vara andra saker också. Det brukar bli väldigt heltäckande coaching efter ett tag. Så är det så att du är intresserad, gå in och gör en intresseanmälan på carolinnorbeli.com. Och så är första gången gratis helt enkelt. Jag intervjuade ju och hoppas att ni har lyssnat till en kvinna som heter Rosanna Igrensdotter. Och hon jobbar med healing eller reiki healing och yogalärare. Och jag fick komma med på hennes utbildningar inom reiki och det var helt fantastiskt. Hon jobbar på Kungsholmen så vi träffades där och allt hon har är så snyggt. Hon är verkligen så här modern spirituell. Det gillar jag. Och hon lärde då ut hur man, eller hon gör det, det är hennes jobb, hur man blir en reiki, säger man så. Hur man, alltså hon har såna här utbildningar inom reiki helt enkelt. Och jag gick den och det var helt fantastiskt. Alltså att ligga där och få behandlingar. Det är inte massage alls utan det är så här handpåläggning. Lugn och handpåläggning. Så nu kan även jag utöva det. Helt otroligt. Så man på vissa ställen på kroppen håller med ett fast grepp. Eller inte ett fast grepp men lite lugnt liksom. Och man blir så nedstressad. Rosanna själv tror att det här reiki kommer bli lika stort som yogan. Och hon säger att jag är en av dem. Första är jag ju inte men i framkant nu eftersom jag börjar med det här. Och är det så att ni är intresserade av att gå hennes kurs eller vill komma i kontakt med henne så kontakta henne på kontakt@reikirossi.se. I det här avsnittet så har jag intervjuat en imponerande person, Josefin Landgård. Hon startade Kry och idag så jobbar hon med ett företag som heter Mantel. Och i det här avsnittet så berättar hon om hennes stress, hennes drömmar och prestationskrav. Lyssna till Josefin Landgård. Välkommen till prestationspodden, Josefin.
Tack så mycket.
Vad jobbar du med? Alltså typ i svensk fråga. Första frågan.
Ja, just det. Jag jobbar med att bygga ett nytt bolag, starta ett nytt bolag där vi säljer wellnessprodukter och först och främst CBD-olja nu.
Ja, berätta, vad är CBD-olja för de som inte vet?
Ja, CBD-olja är ett extrakt från cannabisplantan eller en hampaplanta som jag tycker har haft en jättebra effekt för mig när jag har tagit det. Och det, man kan säga att den verkar balanserande. Så att, hoppas att det snart ska bli reglerat som ett kosttillskott och sådär. Men det är en ganska ny bransch i, eller marknad i Sverige. Och Livsmedelsverket och Läkemedelsverket håller på här och ska reglera marknaden. Så vi samarbetar mycket med dem och ser till att det...
För ni fick något avslag nyligen, va?
Ja, precis.
Det är bara att fortsätta.
Det är bara att fortsätta, absolut. Så är det. Och vi tar fram fler produkter och vi kan sälja i resten av Europa och sådär. Man kan säga att CBD-olja har blivit en jätteboom i USA sen sådär 4-5 år tillbaka. Kommit ganska mycket på olika ställen i Europa nu också, men vi såg att Sverige är en ganska omogen marknad inom det här. Tyckte att det var spännande att göra någonting här, även om målet är att bli ett europeiskt stort bolag liksom.
Vem var det, hur kom man fram till att CBD-olja var bra och vad är det bra för?
Precis. Cannabis har ju använts i liksom rekreationella och sådana sammanhang sedan lång tid. Men sen ett tag tillbaka så kan man extrahera bara CBD från hampaplantan. Och då är det alltså det finns ett annat ämne som heter THC som ger rus och alltså är narkotikaklassat. Och så för mig är det inte aktuellt att liksom röka weed. Jag vill inte bli hög och jag vill inte, alltså det känns helt inaktuellt. Men då kan man få vissa av de här effekterna kanske på det här sättet då. Och det här är del i liksom lagstiftningen. Man får inte, vi får inte diskutera vad det är som är hälsofördelarna i det här eller de eventuella hälsofördelarna, utan vi får i princip säga att vi säljer CBD-olja.
Vad har du fått, jag antar då att du har ett intresse för hälsa.
Jättestarkt intresse för hälsa. Som jag tror att jag alltid har haft. Och innan det här, det bolaget jag startade innan i Kry. Så där har jag jobbat med sjukvård mer. Kanske
andra sidan.
Andra sidan. Och det var också fantastiskt att också få jobba i det där man, så här, hälsa är så basalt. Har vi inte hälsa har vi ingenting. Och att jobba med något som är viktigt för människor liksom. Men jag tycker ju att det är kanske ännu mer spännande med det som är hälso, vad kan vi göra som är hälsobringande liksom. Och hur jag tycker också att vi lever i en tid där det är ganska svårt att få ihop livet. Och på något sätt så vill man ha have it all. Man vill ha kanske en rolig stimulerande karriär vill jag ha. Man vill ha familj som fungerar och där man liksom har mycket tid tillsammans. Och man kanske vill träna och man vill ha fint hemma. Och det är liksom alla de här. Det är ganska svårt att få ihop allt där. Men också erfarenheten av att jag tror att jag har ett sånt jäkla driv bara. Och då så här, hur hittar man sätt att koppla av och få återhämtning så att man klarar av livet. Och det känns kul att få starta ett bolag som liksom jobbar i den frågan. Det är väl det
förstår.
Egentligen.
Ja, vad härligt. Men om vi backar bandet, har du upplevt mycket stress?
Ja, jättemycket stress.
Hur har det yttrat sig?
Jag har lite drottat så att jag liksom har ett sätt att köra all in som jag tycker är jättekul. Så hela mitt liv handlade om att försöka vinna OS i alpin skidåkning tills jag var 19 och det var liksom det jag levde för. Och det kanske inte var stress men ganska hög prestationsnivå där man träna 12 pass i veckan, plugga jättemycket samtidigt och bo själv fast man är ung och liksom alla de grejerna som kanske på något sätt tänker jag att ha förberett mig för att kunna hålla en ganska hög kapacitet eller prestationsnivå. Och sen så började jag på Handelshögskolan Och då var jag nog ganska stressad att jag skulle klara av det, för jag kom inte, alltså jag hade gått på Västerdalens gymnasieskola och tyckte att jag kunde kanske inte så mycket jämfört med många andra som hade liksom en hög nivå redan sen innan. Nej. Och sen så hamnade jag in i den här startup-miljön och startade, ja, började bygga ett bolag tillsammans med en man när jag var 24 år gammal. Och då hade vi en jättehög ambitionsnivå med det bolaget och expanderade väldigt snabbt till många länder och sådär.
Och vilket var det?
Det heter ViewServe. Och vi jag fick jättemycket ansvar och fick liksom köra. Och det var fantastiskt roligt. Men då var det ganska tufft så här att, ja, men det var bråk med styrelsen, det var slut på pengar, vi kanske inte skulle kunna betala lönen till anställda. Ja, mycket sådana saker. Och jag jobbade extremt mycket. Jag tänker nu att jag kanske inte hade så mycket perspektiv kring vad är rimligt och vad behöver man för återhämtning. Utan lite som jag gjorde med sporten. Liksom, att man bara körde all in och så kanske inte fanns så mycket ramar runt omkring. Och inga tränare eller så på samma sätt som man hade haft innan. Så då helt enkelt blev mitt immunförsvar extremt dåligt på grund av all stress. Så att jag fick en lunginflammation som jag faktiskt nästan dog av när jag var 25.
Oj.
Så jag låg på Karolinska 3 veckor och var liksom, ja, touch and go. Och på något sätt är jag väldigt tacksam för att det blev på det sättet jag blev sjuk. Så att jag blev inte vidbränd i hjärnan eller vad man nu kallar det för någonting. Liksom alla de grejerna. Utan jag kunde ju återhämta mig sen från lunginflammationen.
Men det var, tror du att det var din kropps liksom,
försvarsmekanism? Ja, absolut. Mm. Och att min svaga punkt kanske är mina lungor. Liksom. Så att det blev så. Så tänker jag det.
Ja, det är ju det här med sporten som är så otroligt bra. Jag vill inte klanka ner på den. Men jag intervjuade Isabelle Boltenstern. Hon har sänts nu när ni hör det här. Mm. När man då säger det här med liksom det här. Allt är möjligt. Ge liksom aldrig upp och så här. Det är inte riktigt mänskligt egentligen. Vi behöver ju en återhämtning i det. Och det är väl det i den skolan du är uppväxt.
Ja.
Liksom.
Ja.
Kör på nu till kraften.
Exakt. Men jag tänker att där blir det också naturlig. Eller jag tänkte, vi jobbade ju både med fysisk träning och med mental träning. Och i den mentala träningen så var ju avkoppling en stor del. Alltså att det blir ju också när man jobbar fysiskt så blir man ju trött mer naturligt, tyckte jag, att det kanske var lättare att vila än när man går igång och bara är i huvudet.
Ja, verkligen.
Ja, så blir det en annan grej, och att hitta ett förhållningssätt till det har nog varit en stor grej för mig.
Var du rädd där på sjukhuset?
Ja, jätterädd. Alltså då, ja, absolut.
Dina föräldrar måste ju varit
då. Ja, de var i upplösningssäsong. Och de trodde först att jag hade leukemi för att jag var i så dålig skick då, och sen AIDS. Och sen var det så här, jaha, nej, men du kanske bara har stressat lite. Men jag hade liksom inget i min försvar. Jag var 25 år gammal och jättefitt liksom.
Ja, helt otroligt.
Ja.
Men hur kunde dina dagar se ut då? Var det liksom, alltså du körde på, jobbade sena kvällar och så?
Ja, men jag jobbade väldigt mycket. Och sen så, nu kan jag säga, vi hade programmerare i Kina. Så jag brukade vakna liksom 3-4 på natten och kolla mejlen och prata lite med dem och så försöker sova igen. Och man liksom, men hur tänkte jag liksom? Det är ju inte klokt.
Men du var ju så ung.
Ja, jag var eller hur? Ung, ja. Och sen, men så var det också en kultur, den tror jag lever kvar väldigt mycket i startupet. Det är ju lite så här tufft också att jobba mycket. Alltså det ingår på något sätt i den kulturen att man ska jobba mycket och...
Tror du att man måste det för att nå framgång idag?
Nej, absolut inte. Nej, jag stör mig väldigt mycket på de sanningarna liksom, som kanske också kommer mycket från bank- och konsultvärlden. Och där jag tänker också att från mitt perspektiv att starta ett bolag, det går så mycket energi i att förändra och göra det på något sätt och ta över utmaningar. Och det behövs någon sorts power liksom i det man gör. Man kan inte sitta, och det är kreativt och man behöver använda hela sig själv på något sätt. Och det tar jättemycket energi. Då behöver man också tid när man gör andra saker för att få återhämtning och liksom fylla på hela tiden.
Verkligen. Men när du jobbade där för Kry, hade du lärt dig en läxa då?
Ja, det hade jag. Ja, men det hade jag. Sen var jag... alltså jag jobbade ju jättemycket. Och jag tycker, nu börjar likna lite de här... Det är klart, man kan ju driva bolag på olika sätt. Och jag har jobbat när man driver bolag för att man vill att de ska bli fantastiskt stora bolag på snabb, på kort sikt liksom. Och då är det ju kanske ett annat sätt där man måste köra all in i större utsträckning. Och jag kan likna det nästan vid att bygga en unicorn då är ju nästan som att vinna OS. Det är liksom samma typ av insats skulle jag nästan säga. Alltså det är ju svårt att göra det med någon halvmesyr. Liksom. Så min tid med Kry, då jag jobbade. Sen var det ju inget annat som jag... Ja, jag yogade och jobbade liksom. Det var väl så. Men
hade du barnen då?
Nej, och sen blev jag gravid och kräktes 10 gånger om dagen och låg i fosterställning när jag inte jobbade. Och det var liksom... Så det var också speciellt. Och jag tycker att jag var någon form av superhjälte så här i efterhand.
Ja, verkligen.
Ja, och sen alltså att jag fick 2 barn under krytiden och separerade och sen var jag otroligt sliten.
Har du liksom, var du hittat den här, jag antar att det är en dröm att starta stora bolag, annars skulle du inte lägga ner så mycket energi.
Mm.
Var kommer den ifrån?
Ja, bra. Jag har funderat en hel del på vad kommer det här drivet ifrån. Men jag tror att jag liksom har det. Jag blir så otroligt... jag blir nöjd när jag presterar liksom. Ja. Det kanske är så enkelt. Nej, men också att det är på något sätt att få definiera vad man vill uppnå och sen klara av det. Det är, för mig är det högsta på något sätt liksom. Och sen att man får bygga en kontext, jag får bygga en kultur, hur jag vill att vi ska göra saker, man kan förändra saker i samhället. Det är ju också någon sorts en startup kan man ju vara en maskin för förändring. Och tittar man på Kry så är jag så otroligt stolt över hur vi har förändrat vården och hur vi har gjort så att människor är mycket, eller konsumenter av vård har mycket mer en starkare ställning. Att så här, jag kan välja när jag vill söka vård och på vem liksom... Ja, det gör ju någonting med maktbalansen också mellan professionen och konsumenten som jag tycker är väldigt positiv. Sen finns det ju massa saker man kan tycka är komplicerat och inte bra och allt det där. Men jag tycker att det är sjukt häftigt att numera är det liksom ganska standard att man vet att ja, men jag kan plocka upp mobilen och söka en läkare. Jag behöver inte.
Det är
inte.
Så bra.
Ja.
Det gör jag, speciellt till mina barn.
Ja.
Ja.
Och det är stora besparingar för samhället och det är ja, men mycket som är bra.
Ja, du har verkligen gjort skillnad.
Ja. Ja, men så att jag tror att jag upptäckte det där, aha, man kan liksom bygga saker, det är ju också något kreativt i det liksom. Jag kan inte måla eller göra, alltså jag är inte så bra på sådana saker, men det här är också något sorts kreativitet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Att skapa från något som inte finns, som jag tycker är väldigt kul.
Men vad hände med dig liksom när det stiltje och det inte... du inte presterar när inte siffrorna går uppåt.
Ja. Men jag har nog ganska hög tolerans för risk. Och jag vet inte om det är något liksom, genetiskt fel på mig eller om det är också tillvänjning. Liksom, att jag helt enkelt är van med att det är ganska så här. Man vet inte hur det ska bli. Och det kanske går åt skogen alltihopa, men det är på något sätt det som har varit man lever i det. Så det stressar mig nog inte jättemycket. Sen när det blir såna här saker nu som vi har, Läkemedelsverket har stoppat vår försäljning, då är det klart att jag känner av det liksom. Mm. Får gå och ta lite extra nålar och akupunktur för att bli av med huvudvärken liksom. Men ja.
Har du något coachande, försöker tala till dig själv då?
Ja, min bästa vän är psykolog också. Det tycker jag är väldigt praktiskt i alla sammanhang i livet att liksom prata mycket med henne, men också såklart mycket vänner och familj och sådär. Men försöka få perspektiv, det är det som det handlar om mycket, tänker jag, att man, det är inte definierat som liv och död utan som någonting man kommer gå igenom.
Men när de säger stopp, jaha, ni får inte sälja det här på marknaden, för först sålde ni, eller hur? Det var så här, för att man förväntar sig att man får det, eller hur?
Ja, vi har gjort en stor liksom, juridisk utredning och gjort massa saker innan vi kunde komma igång. Och så vet vi att det är så att CBD som substans är lagligt att sälja, och det är liksom inga... Eller, det är lite konstigt, men det är liksom inget kring det, utan det är hur man marknadsför sig och huruvida konsumenten uppfattar att det här är ett läkemedel som man tar. Och vi tycker att vi inte alls har marknadsfört det här som ett läkemedel, men det är ju det som vi
fälls för då, eller vad man ska säga.
Exakt.
Men så det, det tycker jag verkligen inte. Det känns mer som en parfym.
Exakt. Det är ju det vi går efter, någon sorts lifestyle branding. Så det tycker jag är bra. Nej, men också vi överklagar ju självklart det. Så vi håller på med det nu. Så att vi tänker inte lägga oss ner här och ge upp på något sätt, utan då kör vi på och överklagar, och vi tycker att de har jättelite att gå på, att de inte har någon, att det inte är en rimlig påföljd liksom. Så det kommer vi, och jag tycker också att det är väldigt, alltså man blir på något sätt arg, det är någon sorts rättvisa grej att det finns, de har gått efter oss när vi har sökt dialog med dem, men det finns 20 andra bolag som säljer CBD, och många som också skriver liksom, ta det här mot ångest, ta det här om du har fått cancer, ta det här om det är si och så, och det.
Kan det vara för att det är du lite, att de tänker?
Jo, men lite så, de har ju skickat de har ju skickat liksom med så artiklarna från Dagens Industri, eller att de här har investerat och liksom sådär.
Det gillar de inte, det ska gå långsamt.
Nej, och det blir väl ett bra att sätta exempel med oss då. Precis. Att don't try this liksom.
Men nu liksom när du jobbar och så, vad har du för stresshantering idag?
Nu är jag väldigt mycket i min trädgård. Det tycker jag är extremt effektivt. Jag sa det här precis när jag höll på att packa upp, att man kan ju nästan inte ha liksom ångest eller stresspåslag när man är och gräver i jorden. Så det gör jag väldigt mycket. Och att det blir någon sorts naturlig, liksom att från att ha jobbat och jobbat med huvudet hela dagen, så går jag ut och kanske rensar ogräs eller gräver eller gör någonting, planterar om saker i växthuset, och då det blir en helt annan, kommer in i någon flow liksom. Sen så skulle jag ju verkligen sätta igång med min yogapraktik igen. Den har varit på paus under en period. Och sen är jag mycket med mina barn, och det blir ju också en närvaro med dem och någonting annat.
Verkligen. Men hela, vad kände du att den här, om vi är tillbaka till Kry då, den tiden, vad lärde du, alltså du antar att du fick mycket olika lärdomar, men har du några?
Det var ju väldigt mycket olika saker, men vi hade, det var väldigt tufft avslut där, med både på mitt privata plan, men också hur vi skulle, när jag skulle gå vidare. Och efter det så var jag otroligt sliten, och det tog nog 1,5 år nästan.
Var ni inte riktigt, alltså var det svårt att lämna?
Det var svårt att lämna, det var ju min baby, och det var... Det var otroligt jobbigt faktiskt.
Ja, gud, jag förstår det. Det är inte bara människor som är svåra att lämna.
Nej.
Nej. Ja, smärtsamt.
Ja, det var det.
Var det lite så här identifikation?
Nej, men det var mycket också kring relationer och hur det blev som var väldigt smärtsamt. Men då, jag tycker också att det kan vara så att man vet, nu har man kört hårt som jag brukar kalla det då, när jag kört här under en period, då måste man kompensera. Och då måste man vila mer under en längre period och se till att verkligen få återhämtning och nära sig med det man tycker är lustfyllt och det man tycker om. Liksom. Och att ta lite nästan disciplin i det och att man inser så här, men nu mår jag, så kan jag vara i alla fall, och nu mår jag inte så bra. Nu är jag nog liksom för trött och jag är för tom, och då vad gör jag för att fylla på? Och så gör man en sån period och kan också vara medveten om att så här, men nu mår jag inte top notch liksom. Vad gör jag då?
Men funderar du själv över varför du har den här drivkraften?
Just det. Ja, min akupunktör kallar mig att jag är adrenalin junkie.
Ja.
Mm. Och så är det säkert. Det har jag inte riktigt gjort upp med än, fast det var länge sedan han sa det.
Vad härligt. Att du, jag har gått en del på akupunktur. Hur tycker du det hjälper då?
Men helt natt och dag. Det är fantastiskt. Och då under den här perioden också när det var väldigt jobbigt för 2 år sedan, så tror jag inte jag hade liksom på något sätt överlevt om det inte var för det. Men han är otroligt fin att prata med också, så att det var liksom, jag la mig på bänken, fick nålar och grät en timme, och så kunde man gå därifrån och plocka upp sig själv. Men jag tycker att det hjälper jättemycket. Jag har ingen migrän längre, så jag har haft jättemycket huvudvärk och spänd i kroppen och den typen av grejer. Sen är det ju många som andra som jag vet som har fått hjälp med fertilitet eller vad det nu är för någonting, men det har inte varit någonting som jag har gått för.
Nej.
Men mer liksom att men kanske den här stressen som på något sätt sätter sig i systemet, att få hjälp med det.
Man blir ju otroligt jordad.
Mm.
Vem går du till?
Seamus Hughes heter han, och jobbar här på Gärdet. Helt fantastiskt. Jag har tidigare gått hos doktor Nye, som många går hos på Storhästingen och sådär, men här, jag gillar att gå här, för då är liksom bara jag och man har en timme liksom, och lugn och ro. Han gör energibehandling också, det är fantastiskt.
Mm. Vad är det för något?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är, men jag vet att han gör mycket qigong annars, och han står liksom i skogen barfota och gör qigong hela helgerna så att han ska fylla på, och sen så gör han någonting med liksom
energin.
Ja. Det här blir väldigt flummigt.
Ja, men spännande. Ja, jag har själv varit på en Reiki healing-kurs för att jag intervjuade den som är Reiki master. Och så fick jag komma med.
Mm.
Så att, jag kan förstå ungefär vad det är.
Ja. Nej, men jag tycker det ingår ju liksom i mitt, så här, om jag igen då säger att jag kör hårt, så måste man kompensera på olika sätt, och att få hjälp med massage eller nålar eller liksom någonting annat. Det ingår i alla fall för mig liksom i vad jag gör för att ta hand om mig själv.
Mm, en balansering.
Mm.
Ja. Hur har du känt med den här coronan då? Hur har det?
Nej, men det var jättejobbigt, och lite som jag berättade, att jag var lungsjuk och liksom upplevt att andas i syrgasmask och ha lufthunger. Så att jag gick igång på alla cylindrar i början av februari, innan det hade kommit corona till Sverige. Så det var också lite jobbigt, för att jag var så i mismatch med alla andra som var så här, men Josefin, har du blivit lite dum i huvudet? Liksom? Vad håller du på och oroar dig över? Det där är ju ingen fara. Liksom. Så att sen när det kom hit och jag höll barnen hemma och var väldigt så där orolig och insåg att men förmodligen så kommer inte jag att dö. Och så, alltså hela den här, jag kan inte lämna mina barn, vem ska ta hand om dem? Liksom mycket kring även det praktiska.
Ja, det är alltså sjukt läskigt att känna sig som, vad heter man? Målgruppen är väl fel att säga.
Riskgruppen. Men jag fick nog väldigt mycket flashbacks till hela den här uppleva att inte få luft och hur det är. Det är ingen höjdare. Så det var nog ganska hög orosnivå från början. Och sen var det ju också...
Jag förstår det, gud. Usch.
Och sen att vi lanserade i Mantel. Precis då. Och här är jag, det är mycket av mina pengar som jag har satt in, och det är liksom det här jag vill göra. Här är min dröm, att vi ska bygga det här bolaget, och det är ju inte idealiskt på något sätt att lansera någonting mitt i en kris. Sen med all respekt för att många har väldigt mycket tuffare än vad vi har ju liksom knappt kommit igång.
Så kan det vara, men man har alla hör sina situationer.
Och mina barns pappa bor mycket i Schweiz, så jag kände också mycket som om jag blir sjuk, ingen kan ta hand om barnen och hur, liksom, man kan inte lämna till mor och far föräldrar som det är. Och, ja, men mycket kring det där. Liksom.
Så, nej, så att, jag vet. Oj. Ah, ja,
så att jag har grävt i trädgården. Så otroligt många timmar. Det har verkligen varit min terapi.
Jag förstår dig väldigt väl, för jag fick nämligen en ansiktsförlamning för bara något år sedan. Det var inte av stress, utan det, jag får det av öroninflammationer. Mm. Det, jag är en på en miljon. Det är härligt att vara en på miljon. Jag har haft det på båda sidorna, så helt sjukt. Men så att eftersom jag så nära har varit med om en akut händelse och jag fick åka ambulans in till, och du vet, och varit liksom med sjukvården, så blir jag blir livrädd när jag ser de här bilderna, alltså med de här dräkterna och när folk, alltså, så jag förstår den här, jag tror när man har man inte varit med om ett sånt trauma i vården, så är man inte lika rädd, men jag är, alltså, vissa dagar där i början bara går jag omkring och Martin, min man, bara, men ta och lugna ner dig, så här, nej, du vet, så här, jag kommer inte,
Nej, men ja, det var verkligen och då kände jag också lite att det var att det här, nu tycker jag att det blev väldigt oresonabelt på sen, men alltså det kändes inte som att våra myndigheter var så himla handlingskraftiga där precis i början när det var det här med sportlovet och allting, och då blev jag också så otroligt stressad över, alltså, vem kommer ta hand om det här, är det ingen som kommer skydda, man får skydda sig själv, liksom, mycket så blev jag.
Det var läskigt. Och det är fortfarande lite läskigt. Det är väldigt många döda.
Men nu känns det ju ändå som att de kanske valde en ganska bra linje ändå. Alltså det kommer ju vara svårt att veta.
Ja, det är svårt att veta egentligen förrän de andra länderna har gått.
Ja, och sen vad jag förstår så är det ju så märkligt att liksom i Dalarna där jag är ifrån så är det jättemycket smittspridning. I Skåne är det inte alls, och man vet inte, man har gjort lika överallt. Varför är det så? Och varför är det många som dör vissa länder och andra inte så mycket? Det verkar ju vara väldigt mycket som vi liksom inte vet heller, och då är det svårt att veta vilka strategier som är bäst, såklart.
Men hur var din tid när du tävlade i skidåkning? Mådde du bra då?
Sen var liksom, jag tror inte det är en tendens där att jag ville göra alla saker. Jag ville liksom, jättekul att flytta hemifrån när jag var 16. Och på ett sätt sitta upp och snacka med kompisar halva nätterna. Och så en extrem träningsdos och plugga. Och, jag har alltid varit liksom ganska driven i skolan också. Och kunde börja på Handelshögskolan sen då också med mina betyg som jag hade. Och så där. Så att, jag var ju trött då också. Och så fick jag halsfluss så fort jag var, hade liksom inte vila tillräckligt. Så att jag ringde till mamma, nu är jag ont i halsen. Och då fick jag värsta utskällningen. Jag sa, men varför är du arg när jag är sjuk? Ja, men det är ju för att du inte har vilat, liksom. Men annars så tycker jag att det var väldigt roligt. Och roligt att få ägna sig åt sin passion på ett sånt sätt. Där liksom det finns så mycket som stöttar det.
Det är otroligt. Det är ju den bästa sporten också.
Ja, det är det.
Det var roligare. Alltså,
nej, men det är absolut det bästa jag vet i hela världen. Det är ju att åka skidor och åka puder. Alltså, det finns ju bättre.
Nej, gud vad härligt. Gud vad roligt. Och vad kul att blivit så duktig i det också.
Ja.
För då kan man ju ännu mer.
Ja, exakt. Och för, vad är det nu då? Gud, det är nästan 10 år sedan. 8 år sedan så flyttade jag ner till Verbier. Och hoppade på en chans där och få vara med och bygga ett skidmärke. Och då var jag lite less på det jag gjorde här i Stockholm. Så jag tyckte att det var jättekul. Så att jag bodde i Verbier när Fredrik, min medgrundare på Kry, då ringde och hade den här idén till att vi skulle starta Kry. Och då var jag så här, ja, men jag bor i Verbier och sen bodde jag på sommaren bodde jag i Biarritz och surfade och hade liksom ett ganska annorlunda liv där det inte var särskilt mycket stress heller, utan man åkte jättemycket skidor, surfade jättemycket, yogade mycket och sådär. Men det var ju så lockande. Och nu är jag ju såklart jätteglad att jag gjorde det.
Ja, men gud vad härligt. Du har fått väldigt mycket av olika världar.
Ja, exakt.
Oj.
Så pappan och mina barn hittade det där i Verbier. Och han,
det är därför han är där.
Ja, det är därför han är där. Exakt. Ja, så att, jag tror att barnen kommer gilla att åka skidor. Men de har ganska mycket att bråss på där.
Ja, vad kul. Ja, det är ju ett måste. att de vill.
Ja.
Men om du skulle vilja gå tillbaka till den där tiden när du pressade dig själv alldeles för hårt, vad skulle du ha för liksom tips till den då? Mm. Jag tänker att det är många som lyssnar nu som kanske är precis i samma.
Ja, men exakt. Jag hade faktiskt väldigt tur, för att efter jag blev så där sjuk, lungsjuk och liksom kom tillbaka, då hade jag inte förstått så mycket faktiskt, för då började jag gick mycket terapi, för jag var så här, det är något fel på mig som har jobbat så att jag nästan dog. Nu måste jag försöka förstå hur man ska göra. Men så började jag träna jättemycket yoga, så jag kör liksom ashtanga 6-7 gånger i veckan, som säkert många som kommer in i yoga liksom hamnar i det där, eller i alla fall då. Och sen pluggade jag dubbelfart på Handels för att bli färdig. Och sen så ja, men det var, jag blev väldigt låg och var så, nej, det här går inte, och jag bara gråter, jag måste ha antidepressiv medicin. Så det åt jag under en period och sådär. Och nu så på något sätt skrattar jag åt den här lilla tjejen. Ja, men jag började säga, men herregud, det är klart att du var liksom, ja, man skulle vilja att man visste bättre. Och det jag skulle säga att jag hade tur då, att när jag, då hade de en kurs på Handels som hette Performance, Wellbeing and Stress, som jag tog. Och där lärde jag mig så mycket fundamenta som jag tycker att alla borde veta. Att så här funkar stress. Liksom. Den är bra i mindre doser, och liksom hela den här grafen. Att här kan det vara positivt med stress för att komma igång. När du kommer över en viss nivå så är det en negativ effekt. Så här jobbar man med återhämtning. Och får vi tillräckligt med återhämtning behöver vi inte bli utmattade eller utbrända. Liksom. Och hur gör man då för att få den, och sömn, och jag tänker nästan att alla skulle få någon grundkurs i skolan eller någonting nu för tiden i så här förhållningssätt och hur vi kan ta hand om oss själva. Så jag hade önskat att man kanske visste det tidigare, och då gör det ju att man kan, ja, kanske ta hand om sig bättre.
Det var, ja, men verkligen, jag tycker det är helt väldigt, väldigt märkligt att skolan inte tar in ämnet liksom stresshantering när det är 700 000 om året som bränner ut sig.
Och vilken otrolig liksom individuell kostnad och samhällskostnad. Och jag har också jobbat precis efter kris, så var jag, hjälpte till lite på en klinik som heter Hercare som ligger här utanför stan, Mia Lundin.
Ja, jag har intervjuat henne.
Vad roligt. Tycker jag att hon gör ett fantastiskt arbete och liksom också får med hennes förståelse att, ja, men när du har haft för högt kortisol för länge och serotoninet går ner tillräckligt och de här liksom liksom linjerna korsar varandra på något sätt som hon brukar rita det, ja, men då ligger du i sängen sen. Och så är det, liksom, då har du verkligen bränt ut det. Det tar lång tid, flera år eller kanske hela livet, att man aldrig kommer tillbaka på samma sätt. Och kan man liksom göra någonting innan dess och göra en intervention och se till att man komma på banan igen och återhämta sig, så behöver man ju inte komma dit. Och på något sätt att det skulle vara bra att fler visste om det här och att vi liksom
verkligen
pratade mer om hur vi mår och
hur vi ska prestera. Och, ja. Ja, jag fattar inte det. Och det är ju ganska svårt att komma in på skolorna som en sån som jag. Liksom. Alltså det är inte, det är lite så här, ja, men det kan man ju säga som
Folkhälsomyndigheten.
Precis, som inte tar in er som är någonting bra. Och det är samma sak med skolvärlden. Att varför ska det ta så lång tid?
Nej, men exakt. Och det tyckte jag också bara när jag gick på Handel, så var ju väldigt mycket alltså prestationsorienterade individer som var där, och så sätter man ihop alla de som har på något sätt varit bäst i klassen i en ny klass, och alla tävlar inom det, och det var mycket, så då vet jag att det finns en sån psykisk ohälsaklinik som jobbar med studenterna i Stockholm, det finns säkert fortfarande, och då efter ett tag så var de så att nej, men nu får ingen mer från Handels komma, för ni har liksom tagit er kvot för länge sedan här. Då kan man tycka sig, men alltså, herregud, att det börjar så liksom så ungt, och jag tror att det är säkert ännu mer än på gymnasiet nu som många har jobbigt med det här. Liksom.
Ja, verkligen. Det verkar vara så hög prestation med att söka sig in på de nya, alltså att man redan ska välja gymnasium, alltså för att bli mer tilldelad och det här. Jag var på någon studentmottagning och de de är så här, jo men jag har nog betygen. Man märker liksom hur de är uppe i sin hjärna. Och...
Nej, men det är allt det där. Och sen är det all liksom kroppshets och att kroppen är något man presterar också.
Ja.
Älskar Stina Wolter, alltså hon är ju magisk. Ja. Hon behöver en liten dos varje dag, tycker jag.
Ja, av henne igen. Ja, hon är verkligen fantastisk.
Ja.
Ja, men tack snälla att du kom hit och lycka till nu med det här projektet.
Tack så jättemycket. Ja. Tack.
Tack till alla ni som lyssnar. Tack Johanna Meschke för att du hjälper mig. Och framförallt tack till dig som går in på Prestationspodden och skriver vad ni tycker eller bara lämnar en recension. För då sprids Prestationspodden. Och om ni har tips på vem jag ska intervjua, kom med det. Och jag uppskattar alla era meddelanden som ni skickar till mig. Så fortsätt med det. Det gör mig glad och kommer få mig att orka fortsätta med podden helt enkelt. Och i övrigt, ha en underbar vecka. För vi hörs nästa vecka. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.